Vi lever i spännande tider, verkligen. Vi ser ju vad som händer i Israel och olika avtal och sånt där som håller på att genomförs och gå i uppfyllelse. Men vi har inte sett någon slutsumma av någonting än. Spekulationerna blir värre såna här gånger. Vi säger det här att Israel nu ska delas då på grund av det avtal som har upprättats. Ja, absolut kan det vara så. Men det är en spekulation också det. Israel har blivit delat tidigare på olika sätt. Och vi vet inte om mer delningar kommer. Bibeln pratar ju om det. Men att ta det som ett absolut tidstecken och säga att nu kommer Herren om en månad på grund av det. Där finns det inga direktiv om med Bibeln att göra och dra sådana slutsatser. Det redovisas ett händelseförlopp som kommer att ske i de sista tiderna. Men hur långa är de sista tiderna? Om jag ska vara riktigt tuff så ska jag säga att de började vid Golgata. Finns det tolkningar? Vredens tid kanske ska vara 7 år har vi räknat ut på något vis. Och så någon del av det skulle vara 3,5 har vi också räknat ut på något sätt. Och det är vad vi har räknat ut. När man står inför Guds ord så får man alltid en uppfattning. Så här säger ordet en sak och så händer det en sak i verkligheten. Och så, ja men där. Absolut. Då tycker vi att det är så. Så glömmer vi liksom det här att ja, men det gjorde nog mormor också. Och mormors morfar. Någon liknande händelser. Det ser som när första världskriget startade. Ja, det var ju världens undergång, tyckte man. Och de hade glömt bort att i mitten på 1800-talet när Island fick sitt stora vulkanutbrott. Då var Europa drabbas av vulkanvinter. Det var så mycket stoft efter det vulkanutbrottet så att det kom inte ner någon sol ens på sommaren. Så snön och isen tinade inte ens den sommaren. Så det var ju liksom fart inga skördar och folk svälte. Och de gick till kyrkorna och prästerna de predikade väldigt lätt då att detta är sista tiderna. Men det var inte det. Många gånger vi har gjort så här. Och det är så vi människor. Det är väldigt roligt att spekulera. Det är väldigt roligt att vara den här detektiven som liksom ska komma med orden och så och tala om vad det betyder. Det är en läggning vi har allihop. Alltså när vi upplever någonting då vill vi förmedla det som en sanning de flesta av oss. Ja visst, det betyder någonting för mig. Men betyder det någonting? Är det någonting som Gud säger? Det steget måste man ta. Den prövningen måste man göra. Att jag tycker så och att Lennart tycker så, det vet vi ju. Men vad tycker Gud? Det är det som är det avgörande. Om vi tittar i Jesaja, 55 kapitlet. Det tar jag då från 8 versen. Jag har hört det här förut. Mina tankar är inte era tankar. Och era tankar är inte mina vägar. Eller jag korrigerar. Era vägar är inte mina vägar, säger Herren. När så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit. Förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig. Utan har verkat fram vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt det. När vi säger så här att en uppgift som vi sönsgruppen har haft från första dagen är att förmedla ut Guds ord och vara uthållig inne. Att försöka bevara ett evangelium som är så rent som möjligt. Men ändå försöka göra det på ett ödmjukt sätt. För vi kan bli lurade. Tiderna är så. Men vi ska ändå försöka få ut ordet. För ordet verkar fram sitt. Gud har skapat regnet. Han låter det regna. Vi klagar på det här regnet som kommer. Men det är tack vare det som vi kan ta den här limpan på morgonen. Det har verkat fram sitt. Och sen går det tillbaka till himlen. Ja, det gör ju det. Vi vet ju det idag. Men det visste inte de här som skrev så. Att det är kretslopp. Det är samma vatten. Det liksom kom ner, det gjorde sitt och så gick det upp till skyn igen. Och så ska det regna på ett annat ställe. Ja, så beskriver Gud sitt ord också. Och det finns en djupare innebörd i det när vi säger, lyssna på Johannes när han säger så här att i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och Gud var ordet. Det handlar om Jesus också. Det är inte bara det här ordet. Jesus är ordet. Ska vi dra slutsatsen att allt det här är Jesus? Ja, jag skulle kunna göra det. Han är början och slutet. Allting i Guds ord handlar ytterligt om just Jesus och Guds räddningsplan. Som var just Jesus. Så visst kan man säga det. Och förstå det så behövde vi väldigt många sidor av text. En del förstående direkt och bara ta till sig tron och lämna sig till Jesus. De har tillgodogjort sig det här. Vi andra är lite krångligare så vi måste läsa mer detaljerat för att begripa. Och så får det samma resultat. Vi tar emot ordet. Det gör sitt. Och vi lämnar oss till det. Och det är frågan om Jesus. Så bara för att vi kan mer i Bibeln. Så kan vi inte gå och hävda oss och säga att jag är bättre än dig som inte begriper någonting. Den där som inte begriper någonting kanske åtminstone har tagit emot Jesus. Det håller jag ju fortfarande på att jobba med hjälp av ordet. Så man ska inte se ner på andra människor av sådana skäl. När man pratar om just ordet så är det något magiskt vi gör. Alltså en fråga jag ställer. Nej, det är det ju inte. Det som när man ser hur Jesus agerade när djävulen kom och frestade honom med just Guds ord. Så kom ju djävulen och användes av Guds ord. Gå och släng dig ner för tempelmuren. Så ska Gud sända änglar. De ska inte låta dig liksom stuka en tå eller någonting. Nej, säger Jesus. Jag ska inte lyssna på dig. Vad försökte djävulen med det? Jo, han försökte få Jesus att ta saken i egna händer lite. Lite marknadsföring. Gå upp på den här höga muren. Kasta den ner. För här samlas ju jättemycket folk. Alla kommer att se. Och alla kommer att se då liksom att det dyker upp en ängel. Och så sjunker det bara långsamt ner. Sen har det uppstått alldeles fantastiska rykten av dig. Perfekt marknadsföring. Men han gick inte på det. Det skulle vara magi. Att använda sig av Guds ord i egna syften med egna resultat, förväntningar och så. Det är gränsa alltid till magi och i vissa fall är det magi. När man använder sig av Guds ord för att Herren leder oss till det, då är det inte magi. Men vi kan använda oss av samma ord. Men när djävulen använder Guds ord för att verka fram någonting så är det ett bedrägeri som kallas magi. Och det gick inte Jesus på. Eller tänker när Jesus var ute i öknen i 40 dygn. Ja, men då skulle vi behöva nu. Du och jag. Så vi fick bort lite här. Och hungrig skulle vi bli. Och om det kom någon då liksom som säger till mig. Men du tillhör ju Gud. Du kan ju det här. Liksom. Säg åt den där sten där borta att bli limpa. Ja, hur lätt skulle det vara att motstå en sån frestelse när jag visste kanske om, ja men jag har förmågan till det. Det är inget ont jag gör. Att förvandla sten till bröd, det måste ju vara fantastiskt bra när liksom det som svälls på den här jorden. Men den frestelsen gick han inte heller på. Eller människan ska leva av Guds ord. Inte av bröd alena utan allt som utgår från Guds mun. Det var svaret. Han besvarade djävulen och diskuterade inga mer. Djävulen redovisade använt ordet till det här. Och Jesus sa nej. Det blir missbruk av Guds ord. Så han gick inte på det. En lärdom för oss. Alltså ord kan användas i olika syften. Det är alltid frågan om vilken är avsändaren. Och i vilka syften. Alltid. Djävulen är duktig på att luras. Jag hörde en gång en, jag vet inte om det är sant, men det är ganska roligt. Det berättas om en tant i Norrlands församling som alla kände. Och hon var det vänligaste som fanns. Godaste som fanns var vittnesbörd om henne. Och det hette om henne att hon aldrig någonsin hade sagt något enda ont ord om någon enda människa eller sammanhang i hela sitt liv. Kommer en ny präst och hörde det, tänkte så, det är inte möjligt att det finns sådana människor. Så han tänkte sätta henne på prov. Så det gick han och sa till henne då, men djävulen då? Finns något gott att säga om han? Och då var tanten alldeles tyst och så sa hon, ja, han är ju i varje fall flitig. Ja, det var klokt tant på så att säga. Ja, i varje fall. Det här med Guds ord. När vi går in i Guds ord, någonting som är strömningar idag. Jag gick in i slutet här på MFS, vad det kan vara. Att det faktiskt har gått in i kristna led lite här och där. Det får en effekt av att det för tillbaka till lagen. I slutändan till judendomen och så vidare. Det finns lite andra vinklingar där som gör att det ska gå ihop då med FN och Agenda 2030 så småningom. Men det är lite för långt, får vi ju se. I varje fall gå tillbaka till lagen. Om vi då tänker på vad vi lever i, vad evangelium är, så vill jag bara hävda att det finns ingenting i Bibeln som säger att vi någonsin ska tänka tanken att vi ska återvända till lagen. Lagen har en helt annan betydelse. Mina tankar är inte era tankar, säger Herren. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Om jag fortsätter att läsa då på Andra Korinthierbrevet, tredje kapitlet kan vi ta där. Sjätte versen. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Till bokstaven dödar, men anden ger liv. När man pratar om bokstaven så här så hänvisas det till Gamla testamentets skrifter eller de skrifter som fanns då, nämligen lagen, föreskrifterna, högtiderna och sådant. Och den dödar idag, för den har fyllt sitt syfte. Det är inte så att budorden har upphört att vara verklig, men dess syfte har passerats i tid. Allt sedan Jesus kom, för han uppfyllde ju hela lagen, han fullbordade ju hela lagen, så har det syfte med lagen, det är färdigt och klart. I Guds plan så är det kanske steg 2, lagen. Steg 3 nu är nåden av Jesus. Lagen kom genom Moses. Den tiden är över. Nu lever vi i den tid när Jesus kom. Och genom honom kom nåden och sanningen, säger ordet. Det är den tid vi lever i nu. Och vi ska inte återvända till lagen. För lagen, vad har den för funktion? Jag menar, Jenny, håll alla Guds ord hela ditt liv. Eller alla Guds bud hela ditt liv. Har du förtjänat så att du får komma in i himmelriket då? Nej. Sven, om du håller alla Guds bud, tillhör du himlen då? Nej. Nej, det är helt rätt. Genom laggärningar blir ingen frälst. Guds syfte var att människan skulle få bli frälst. Räddad till evigheten. Den här livet som vi lever här, det är en väldigt viktig del, går inte att förringa. Men den är en parentes i tillvaron, trots allt. Till tröst för många som blir rädd för vad som kanske håller på att ske på vår planet. Så rota inte fast er i denna parentes. För ni ska leva för evigt. Om ni nu måste leva 80 år, säg 70-80 år på den här planeten. Ja, det är inte allt. Sen då? Många år kvar sen. Och det som sker här, när jorden ska gå under, den ska slitas ut som en fläckad klädnad. Därför att Herren har skapat allting och vet att så kommer det att bli. För mänskligheten kommer att fyllas på. Han sa det, föröka er, sa han. Och det har ju människan gjort sedan dess. Så vi blir bara fler och fler och fler och fler. Och till slut är vi så många så att den här planeten inte längre kan försörja de behov vi har. Faktiskt var det så att redan 25 november 2011 så passerade vi gränsen. Så långt har det gått. Och då räknar man liksom så här att planeten kan producera mat och energi som fyller människors behov. Och då har man räknat ut det liksom att tidigare så har det alltid varit överskott på mat eller energi. Sen slutet på 2011 så är det inte så längre. Jorden kan inte längre producera så mycket mat som varje människa skulle behöva. Jorden kan inte längre producera så mycket energi som människa kan behöva. Så vi står på minuskontot, och det har aldrig hänt i planetens historia någonsin tidigare. Det är första gången. Och det har ju Herren sett. Jorden ska slitas ut som en fläckad klädnad. Det är liksom ingenting som ska överraska oss. Det är en del i en utveckling. Det är en del i en process som Herren har startat för tusentals år sedan. Och han vet hur det kommer att sluta. Det kommer att gå under den här jorden. Hur vi än gör, så kommer det att göra det. Frågan är liksom, var ska vi vara i nästa fas? Ska vi vara hos Herren eller ska vi tillhöra det onda? Ja, vi ska vara hos Herren. Om jag får bestämma så ska vi göra det allihop. Men nu får inte jag bestämma, utan ni har ju en egen vilja, tack och lov. Så ni får ju liksom jobba själv lite med i relation till Gud. Men låt inte lagen skymma sikten till nåden som heter Jesus Kristus. Åh nej. Låt inte er längtan efter sanningen, studerandet av det här djupare och djupare, göra så att ni inte längre ser sanningen som heter Jesus Kristus. Jag förringar inte Guds ord. När jag pratar så här, så pratar jag på samma sätt, ja, som Johannes då. Dit är det långt. Men i varje fall, när man går emot lagen så gör Johannes det genom att förstärka Jesus. Och jag tror att Johannes inte förmedlade allt. Han förmedlade vad som var möjligt för oss att kunna ta till oss av Jesus storhet och härlighet. Jag tror inte att om vi skulle göra det fullt ut, jag tror inte någon skulle fatta mig. Det är för mycket för oss. Det här handlar om Jesus. Och där är gamla och nya testamentet med. Och då måste man ju läsa det i perspektiv av Jesus och räddningsplanen. Inte i lagen. Om jag tänker efter så här, att om inte det skulle stå så här att du ska inte ha begärelse till din nästas hus eller hem eller hustru. Det tycker jag att Herren pratar om. Kanske inte vi har begärelse så att jag absolut vill ha det, men någonting finns där som åtminstone kan få en att vara lite avundsjuk på vad den andra har. Då är du ju inne där och bryter det budet. Och om du tror att du blir frälst av att du ordnar till allting moraliskt här inne och här uppe i huvudet, det kan vara ganska krångligt kan jag tala om det, så blir man inte frälst av det ändå. För då kommer jag att lägga all kraft på att försöka uppfylla lagen. Men vad gjorde lagen egentligen i början då? Jo, den talade om för mig hur bristfällig jag är. Jag kan konstatera med hjälp av Guds ord, med hjälp av Guds bud, att lagen räcker jag inte till inför. Det behövs någonting annat. Det är bort med min egen självtillräcklighet. Bort med mitt egen självförträfflighet. Bort med mina egna moraliska självförbättringar. Bort från New Age. Och gå till Jesus. Han är räddningen. Och det var lagens syfte. När vi förstår liksom att Jesus kom inte för att ta bort lagen, han kommer ju få fullborda den. Då är det många läsare som att nu är det ännu mera krav. Lagens folk gör så. Nej, nej, nej. Det är inte alls ännu mera krav. Det är ännu mindre krav. Men liksom, tack vare att Jesus finns så vet vi att det finns något rent. Och ni vet till exempel hur det kan vara. Nej, det kanske ni inte vet, hoppas jag. Om jag är till exempel jag har ju varit tillhört ett alkoholistgäng i Tibro och Sundsvall. Och det gick ju bra så länge man var med i det här gänget. Men när jag klev ut därifrån och började bli nykter och kristen, så fick alla andra se att det är möjligt för dem också. Då vart jag besvärande. För det vart ljusare för dem. För de märkte helt plötsligt så här, det är inte hopplöst, det går ju. Vi försöker hålla varandra bunden i det här med alkohol och andra beroenden. med varandra och tala om för oss alla det vi misslyckas alltid, det går aldrig och fungerar inte. Så kommer det en uppstössig tjomme här och blir nykter eller plötsligt. Då händer det någonting i samvetet. Det har Jesus gjort. Han är den enda och första som har uppfyllt all lag som fanns. Ingen brist fanns det där. Ingen synd. Ingenting. Och han var fullt ut människa, men han var också fullt ut Gud. Så vi kan inte jämföra oss så. Men vi vet att han är den sista Adam. Alltså det Adam förde in i form av död, det förde Jesus in i form av liv. Och så lagen har uppfyllt sitt syfte. När Johannes döparen döpte, så gick ju Paulus till en ort efter en tid och upptäckte att här fanns det några som inte var döpt till Jesus. Så han gick dit och undrade, vad är ni fenar? Nej, men vi tillhör det här, vi har döpt. Men med vilken dop döptes ni? Ja, vi döptes med Johannesdopet. Jaha, säger han, det var ett omvändelsedop. Okej, det var första steget så att säga. De hade stannat i första steget. Och Johannes dop kan man säga var liksom en uppluckring, en slutfas i lagens tid. För Johannes var också den som skulle bereda vägen för den nya tiden som heter Jesus Kristus. Och då gäller nåden. Men det fanns då omvändelsedop. Och de som ville vända om ifrån sin synd, redan innan Jesus hade blivit korsfäst, fick ju göra det. Och när de hade gjort det, då sa också Johannes, nu är det honom ni ska följa, inte mig. Så han vart alltså sista sidan i Gamla testamentet, så att säga. Och sen pekar han på första sidan i Nya testamentet. Och så säger han så här, nu är han ni ska följa, för han är så mycket större än mig. Och då gjorde de det. Så de gick från lagen till nåden. Man lämnade lagen för att följa Jesus. Så det är inte att undra på att lagiska människor blir illa berörd utav nådiska människor. Och då kommer de med ständiga diskussioner om vad är sanning och lögn och allting. Ja, Jesus är sanningen. Det är inte svårare än så. De säger så här många att ja, men det är summan av ordet som är sanningen. Ja, men ser ni inte, ni har ju svaret i samma bibel. Det har stått där i tusentals år och ingen har velat se det. Då fortsätter ni att söka i olika detaljer hit och dit och lägger ett pussel. Och så när någon kommer och säger det kan inte stämma. Då blir svaret, ja, men det är summan av Guds ord som är sanning. Ja, men ordet är Jesus. Jesus säger att han är sanningen. Söker du verkligen sanningen? Sök Jesus då. Annars håller du på med ett självbedrägeri. Lite detta om lagen då. Hoppas ni förstår att jag brinner lite. I varje fall. Om vi tittar på Romarbrevet kan vi titta en liten stund i. Bara två verser där. Romarbrevet 3:20. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Här står det svart på vitt. Alltså när du försöker att uppfylla laggärningar i syfte att bli frälst. Vem har lurat dig då? Var det samma person som var ute i öknen och försökte få till och med Jesus att användas av Guds ord i fel syften? Det är precis vad det handlar om när vi försöker genom laggärningar att uppnå frälsning. Magi. Men det står annars så här. Till ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Och så står det så fint. Ingen människa förklaras rättfärdig. Rättfärdigheten är viktig. Men ni som sitter här nu vet jag, ni har ju tagit emot Jesus allihop. Därför är ni förklarad för att vara rättfärdig. Ni är inte rättfärdig. Titta in i er själv, i er egen tanke, värdet, eget kött. Så får ni se liksom vad som kan röra sig i en människa emellanåt. Och det känner Herren till från scratch. Han har skapat er så. Men han har förklarat er rättfärdig. Det är det nya riket, det är Guds riket. Det gäller ett annat domsystem än vad vi är van vid. Där råder inte lagen. Där råder nåden och sanningen. Och sanningen är den att ingen människa kan uppnå den grad av rättfärdighet som gör att vi skulle få tillträde till himlen. Ingen kan det. Hur asketisk, hur fantastisk du än är, misslyckas du. Men Jesus har gjort något för det. Så lagens enda syfte för dig, det är att du ska få insikt om det faktumet att du inte räcker till inför lagen. Utan för att du istället behöver gå ner ifrån dina höga hästar, självtillräcklighet, och ropa med fullt hjärta till Jesus. Och han kommer älskvärt att höra på honom. Och han kommer. Han sviker inte någon som ärligt ropar efter honom. Så besegrar du lagen. Så blir lagen något gott i ditt liv. Men följer du den, då har du blivit lurad av den onde.